Nina, hur impopulär är premiärminister Keir Starmer i Storbritannien nu skulle du säga?
Ja, det ser inte bra ut på en skala. En klar majoritet av britterna är besvikna på honom eller gillar inte det han gör. Och tittar man på de som röstade på honom för knappt 2 år sedan och som gav Labourpartiet en jättemajoritet då, så är de flesta av dem också besvikna på Starmer.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om britterna som tröttnat på Keir Starmer.
I'm pleased to introduce the man who delivered the first Labour government in a generation.
Det är den 11 maj 2026 när brittiska Labourpartiet kallar till pressträff.
The Prime Minister and the leader of our party, Keir Starmer.
Lokalvalen som precis hållits blev en katastrof för regeringspartiet som förlorat över 1400 mandat. Och nu är det dags för Keir Starmer i vit skjorta och svarta glasögon att kliva fram inför tv-kamerorna och en samling partivänner för att försöka krishantera.
The election results last week were tough. Very tough.
Det här gör ont, säger han.
I feel it. And I take responsibility.
Starmer radar ändå upp ett antal exempel på sånt han menar att Labour trots allt åstadkommit under de knappa 2 åren vid makten. Kortade vårdköer, minskad barnfattigdom och minskad invandring.
I know I have my doubters. And I know I need to prove them wrong, and I will.
Men kraven på att Starmer ska avgå växer sig allt starkare.
Gäst är Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent.
Men ja, Nina, jag tänker om vi ska försöka förstå här hur Keir Starmer och hans parti hamnat i den här krisen. Alltså, var skulle du börja den historien?
Vi kan väl börja 2024. Då lyckas han för första gången på 14 år leda sitt parti till valseger, och han fick också en jättestor egen majoritet i parlamentet.
And there is Sir Keir Starmer, who will become Britain's 58th prime minister. He's speaking in central London. He's the only 5th Labour prime minister ever to win a general election.
Och när han står där på valnatten så är han alltså en klar segrare. Han ser så lycklig ut om man tittar tillbaka på bilderna.
Okay.
A man who often presents a serious demeanor in public, but look at that grin from ear to ear.
Vi har haft flera jobbiga år dessförinnan i Storbritannien med Brexit-förhandlingarna, med pandemin. Och det konservativa Torypartiet som ledde landet då, de har bytt premiärminister flera gånger på kort tid.
Theresa Mays premiership came crashing to an end.
That Boris Johnson is going to step down.
And so Liz Truss announcing her resignation as prime minister after just 6 weeks.
Och Keir Starmer säger att nu börjar förändringen. Det ska bli ett bättre, stabilare, rättvisare land.
We said we would end the chaos and we will. Today we start the next chapter. Begin the work of change.
It's really good to wake up this morning and feel like there's something in the air that feels different. I feel like we had a conservative parliament for so long. And
och i det läget, vad är det han står för, skulle du säga, för väljarna? Så vem är han då?
Ja, men han är kanske, kan man säga, Mr. Ordning och Reda. Han har varit riksåklagare, han har ett jättebra CV. Han har inte varit politiker så länge, men han har också lyckats röja upp i Labourpartiet, skulle många beskriva det som.
I feel like having competent adults in the room again is going to be a big help.
The fact that we've got a big majority means Keir will get things through parliament. Change can happen. The country needed this moment.
Men alltså, man får ju säga att det blev en väldigt kort smekmånad. På många sätt så är det ett oerfaret gäng som kommer till Downing Street. Och så får de dessutom en riktigt dålig ekonomi i knät som arv efter tidigare regeringar. Och det här leder väl också, just det här med den dåliga ekonomin, till den första riktiga smällen. finansminister Rachel Reeves meddelar att det statliga stödet för uppvärmning kommer att bantas. Bland annat så kommer många pensionärer att bli av med det här stödet som är väldigt viktigt för många britter.
And what does that mean for you, Chrissy? Because you have arthritis.
I know, I like to keep warm.
You're going to lose the £200, in your case it's £200 yep. winter yep. fuel allowance.
Yep.
And your energy bills are about to go up.
They are, yeah.
Det här leder till ett ramaskri. För husen här är dåligt isolerade. Energipriserna har ju varit jättehöga under Ukraina-kriget.
To quote the Prime Minister, I'm going to have some difficult decisions to make. I'm going to either have to eat or heat or go into debt.
Och hur svarar Starmer själv på det då?
Jo, men i början så när han får frågor om det här så säger han att det här är inte vårt fel.
Would you like to say sorry?
The people who should be saying sorry are the last government who left a hole of £22 billion. And they should be sorry for that. They should apologize for that.
Det blir väldigt högt tonläge, väldigt mycket upprörda känslor, väldigt mycket känslor av ett svek, tror jag. Det görs till och med en låt kring det här som handlar om att sitta hemma ensam, vara gammal och frysa till jul, som får rätt mycket spridning.
It'll be freezing this Christmas without fuel at home. It'll be freezing this Christmas while Keir Starmer's warm.
Och finns det fler sådana där exempel då på hur det liksom växer ett missnöje ganska snart därefter att Labour tagit över makten?
Jo, men det här med uppvärmningskostnader, det är en riktigt stor sak och det sätter kanske lite grann bollen i rullning. Keir Starmer visade sig sedan ha tagit emot personliga gåvor från en av Labourpartiets bidragsgivare. Det handlar om saker som kläder, biljetter till konserter, så det är inga jättestora värden, men det blir ändå en skandal och hans rykte får sig en törn där.
He's being described as the king of the freebies. Free clothes, free tickets and free football.
Sen höjer regeringen skatterna. Det är ju inte populärt och de försöker också skära i välfärdssystemen. Men där blir det revolt bland de egna parlamentarikerna och regeringen får backa. Precis som man också gjorde vad gällde uppvärmningsbidragen. Och det här börjar bli lite av ett mönster att Starmer och hans regering föreslår något. Sen så blir det mycket protester och då backar de. Och Starmer kallas för kappvändare här. Sir Flip-flop är en vanlig beskrivning.
Okej, så då blir det en kritik ovanpå då de här olika nedskärningarna, så att säga.
Precis, och många har nog den här gemensamma bilden av att det är en person som inte riktigt har en tydlig ideologisk kompass som är lätt att förstå vart landet är på väg. Kanske är det så att folk har väntat på att saker ska bli bättre så länge att det just finns en så tydlig otålighet. Ett exempel är bara skicket på vägarna här som på många håll har mycket potholes, alltså hål i vägbanorna. Det var en yrkeschaufför som jag åkte med för en tid sedan som sa att titta bara hur det ser ut, att allting är så nedslitet på vägarna, det är Labours fel. Och jag tänkte mig stilla sin att det har nu varit rätt länge som de här vägarna har slitits ner, men just det här behov, känslan av att nu skulle det lösa sig och det har det inte gjort direkt. Det tror jag ligger Keir Starmer i fatet.
You think things are bad here in the United States? Why don't you just go across the pond over to the UK? Because things are just downright atrocious over there for Keir Starmer. Just take a look here. Britain's satisfied with Keir Starmer. Overall 18%.
Men det som gjorde krisen akut är lokalvalen tidigare i maj.
Mm-hmm. Och vad är det med de där lokalvalen som gör det så akut då?
Det är att det går käpprätt åt, ja, ni vet var, för Labour. De förlorar röster både till Reform UK till höger och de gröna till vänster. Och många inom Labour är rädda för att Keir Starmer med hans låga popularitetssiffror inte kommer kunna vinna över Nigel Farage från Reform UK i nästa parlamentsval. Det är det som gör att paniken stiger inom partiet och gör att allt fler vill se en ny person på posten.
Men finns den personen då, så att säga? Alltså finns det någon seriös utmanare till Starmer om att ta över?
Ja, det där är en jätteintressant fråga. Ingen har ju formellt utmanat Keir Starmer ännu, även om det ligger väldigt mycket i luften just nu och alla väntar på att det ska hända. Det finns särskilt en person. Han heter Andy Burnham. Det han framförallt är känd för här, det är att han har varit borgmästare för Greater Manchester, alltså storstadslänen runt Manchester i nordvästra England. Han valdes 2017.
Wherever you live, whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you.
Han är lite av ett wildcard, för han sitter inte i parlamentet idag. Det måste man göra för att kunna väljas till partiledare enligt Labours regler. Han försökte kandidera till parlamentet i ett fyllnadsval tidigare i år. Då stoppades han av Labourpartiets motsvarighet till partistyrelse som inte ville se någon ledarskapsstrid.
Aha.
Men nu är det ett nytt fyllnadsval. 18 juni, dagen före midsommar, i en valkrets som heter Makerfield. Och den här gången har Keir Starmer inte längre det politiska kapitalet att stoppa Andy Burnham igen. Så nu tillåts han kandidera, så nu blir det skarpt läge. För någon vecka sedan så kom han med en kampanjfilm som både vände sig till de lokala väljarna, men också, skulle jag säga, till hela landet.
I was born in Liverpool, but my journey began in this area. I went to a school about 2 miles over there, and I remember coming here.
Men han är väldigt tydligt killen från norra England. Han går omkring på gatorna i Manchester där folk hejar på honom och pratar fotboll och ger honom high five. Han är en av folket i det han signalerar här.
Okay.
Yeah, well I'm a United supporter.
How are you? Right,
det är Oasis, det är andra Manchester band som hörs i bakgrunden. Och det här är också ett sätt att knyta an till arbetarklassarvet som den här delen av Storbritannien står för, och kanske gamla värderingar, underdog-perspektiv kan man säga. Men det här är en bild som Andy Burnham lyfter fram väldigt tydligt, rätt skickligt i den här videon.
I am for us. All of us.
Burnham har odlat den här imagen och också blivit känd som King of the North.
Vad innebär det då?
Ja, visst är det ett tjusigt smeknamn.
Ja.
Jag tror att det kommer från Game of Thrones faktiskt.
Ja,
början.
Det ringer en klocka.
Precis, men i övrigt inga likheter skulle jag tro.
Det är inga sådana här stora liksom, djurfällar över axlarna och sådär, eller?
Inte djurfällar, men svarta t-shirts och workwear-mode som det kallas. Ja. Alltså, gärna en svart bomberjacka. När han är ute och joggar så gör han det i retro-fotbollströjor. Och det är liksom en väldigt tydlig kontrast till hur man klär sig i London och i Westminster.
Mm-hmm.
Han är mer öppet vänster än vad Keir Starmer är idag. I alla fall när det gäller retoriken, skulle jag säga. Men om man tittar på innehållet så är det svårt att se några tydliga ideologiska eller policyskillnader. Mer personskillnader kanske. Han är väldigt populär inom Labourpartiet idag, även om hans kritiker menar att han kanske är lite väl inriktad på att just vara populär.
Men för att Andy Burnham då ska kunna utmana Starmer så måste han alltså först komma in i parlamentet. Och tanken är då att det ska ske i Makerfield utanför Manchester, sa du. Vad är det där för ställe?
Ja, men det är ett rätt ordinärt förortsområde, skulle jag säga. Mycket låga tegelhus, lite blandat. Det finns en liten stadskärna som jag har besökt i en ort som heter Ashton in Makerfield. Den var på ett sätt som en spegel av de utmaningar som stora delar av Storbritannien har just nu. Man ser en rätt sliten huvudgata med en hel del stängda butiker, rätt många vape-butiker. Det här är ett område som är klassiskt Labour, men som i det senaste lokalvalet tydligt röstade för Reform UK. De tog i princip hem varenda plats utom en och slog ut Labour. Och det är alltså här som Andy Burnham nu försöker få en fot in i parlamentet via den här valkretsen.
Hmm. Och väljarna där då? Alltså som möjligen ska komma att avgöra hela Labourpartiets framtid. Vad säger de om allt det här?
So, I don't want Labour. I want to get shut of Labour.
Jag mötte fler personer som direkt sa att Labour orkar vi inte mer, vi vill rösta på Reform istället.
We'll probably be voting for Reform. Because in the local one, what's just gone,
sorry, Jeffrey. I voted for them there, so I'm sticking with the policies.
Men också förstås de som tyckte att det var en rätt häftig grej att Andy Burnham ställde upp och kunde bli i förlängningen premiärminister utifrån hur de röstade i den här valkretsen.
I'm quite thrilled about the prospect of him you know, being my MP, so yeah, it's great.
And possibly also your prime minister.
And my prime minister too, yeah, that's even better.
Thank you. Oh, this means the world, everybody. It absolutely means the world to me. Friends, colleagues over the years, all here.
Fredagen den 22 maj kliver borgmästaren Andy Burnham ut på en asfaltsplan framför ett lågt tegelhus som fungerar som sportbar med några biljardbord och tv-skärmar. Runt honom bär människor på plakat med texten "Vote Andy for us". Det är nu han officiellt kickar igång sin kampanj för att bli vald till parlamentsledamot för Makerfield.
Politics in this country, British politics is tired. It needs a new script.
Han drar historier från sin uppväxt här i trakten som han säger att han älskar men menar blivit bortglömd i maktens korridorer i London.
I love this place. I love the people of this.
Om Andy Burnham verkligen kommer att utmana Keir Starmer om partiledarskapet i Labour och premiärministerposten, det återstår att se. Men att vinna här den 18 juni är ett första steg för att kunna göra just det.
And summarize everything I've said with three words. I'm for us. I'm for us.
Men Nina, jag tänker om vi ska sortera lite då i den här krisen som Keir Starmer och Labour har hamnat i och vad det finns för olika vägar framåt i det här läget. Alltså, hur skulle du beskriva det just nu?
Nej, men just nu så är vi ju ett väldigt märkligt maktkampsvakuum i väntan på att se om det blir någon ledarskapsstrid och i första steget i väntan på att se om Andy Burnham kommer in i parlamentet.
Mm-hmm.
Det är ju någon slags genrep över nästa stora politiska strid som man förväntar sig ska ske i Storbritannien, den mellan Labourpartiet och Reform UK. Så om Andy Burnham skulle lyckas vinna där, då har han ju bevisat att han kan vinna över Reform. Och då, när han kommer in i parlamentet, om han gör det, så kommer han med all sannolikhet utmana Keir Starmer om makten. Och då har han ju också ett tydligare mandat. Den stora cliffhangern är ju om man inte vinner i Makerfield, om Reform UK:s kandidat vinner istället, vad 17 händer i Labourpartiet då? Det är det ingen som riktigt kan ens gissa seriöst på just nu.
Ja, för samtidigt, jag menar, när jag hör dig beskriva de här kriserna som Keir Starmer gått igenom och Labour, så jag menar, det låter ju inte som några dundertabbar ändå. Det är inga jätteskandaler vi pratar om. Alltså, finns det någon möjlighet att han repar sig och kan sitta kvar trots allt då?
Ja, det kändes ju absolut inte så för ett par veckor sedan. Ironiskt nog så har Keir Starmers regering faktiskt haft flera framgångar sen det blåste som mest. Uh-huh. I sakfrågor. Migrationen, där kom det siffror härom veckan. Den har gått ner kraftigt för första gången på flera år. Ekonomin ser lite bättre ut, i alla fall just nu. Och Keir Starmer själv har de senaste veckorna faktiskt verkat vara på lite bättre humör. Han har verkat slappna av lite, framstår som aningen mer sympatisk eller mänsklig, är det en del kommentatorer som säger. Okay. Alltså, det påminner lite mer om den här personen vi såg 2024. Men sannolikt är det väl många bedömare som säger att om det inte blir Andy Burnham så kommer det någon annan form av utmaning mot honom förr eller senare.
Och det här att det har varit så många premiärministrar och som får en ganska kort tid på sig ändå att genomföra allt det de lovar. Alltså, tror du på något sätt att väljarna kan bli nöjda?
Ja, men det är en jättebra fråga. Är det här bara så att Storbritannien haft otur med en rad dåliga premiärminister efter varandra, eller är det ett djupare problem som handlar om att de två stora dominerande partierna har misslyckats? Många är väldigt missnöjda med både Tories och Labour och har inte längre förtroende för dem. Är det ett tecken på ett mer grundläggande missnöje, kanske ett grundläggande strukturellt problem i Storbritannien, eller kanske till och med en spegel av större skiften som vi ser i hela Europa.
Tack så mycket, Nina.
Tack själv.
Programledare var Robin Olin och gäst Nina Benner. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. Och för att kontakta oss, mejla dagenseko@sverigesradio.se.